Under helgen hölls den 62:a säkerhetskonferensen i München och inför den kan man lugnt säga att Europa svettades. Ingen visste hur USAs utrikesminister Marco Rubio skulle uttala sig, speciellt efter samma konferens förra året då vicepresident J.D. Vance gav Europa en känga.
The threat that I worry the most about vis-à-vis Europe is not Russia, it's not China, it's not any other external actor. And what I worry about is the threat from within, the retreat of Europe from some of its most fundamental values, values shared with the United States of America.
Efter J.D. Vance's tal så fanns det nog en ytterligare fördjupad spricka mellan USA och Europa, åtminstone upplevd sådan. Så det är därför som vi väntade nog kanske med spänning att var kommer att utrikesminister Rubio säga i år. Så reaktionerna efteråt visar ju nog vad vi nu ser, att många uppfattar årets konferens som ett ganska tydligt tecken på att den här globala maktordningen som vi nu ser och den vi ser att förändras. Så vi befinner oss just nu i en slags övergångsfas, definitivt.
Det här säger Albert Weckman. Han är statsvetare som också forskar inom säkerhetspolitiska frågor vid Åbo Akademi. Den kommande kvarten i nyhetspodden ska vi ta reda på vad vi borde ta med oss från säkerhetskonferensen i München. Vad Albert menar när han säger att den här globala maktordningen förändras och hur vi kan stålsätta oss inför den här stora omvälvningen. Det här får du höra med mig, Maja Nordman, och säkerhetspolitikexperten Albert Weckman. Varje år i 62 år har makthavare från hela världen samlats för att diskutera krig och fred i München, Tyskland. 2026 är inget undantag, utan förra helgen träffades världens ledare för att snacka igenom läget. Och rubriken för i år var Under Destruction. Det här låter i mina öron mer som en Hollywood-blockbuster-film än ett seriöst politiskt toppmöte. Albert Weckman, vad betyder den här rubriken?
No, den där Under Destruction, så det är ju en rätt så dramatisk rubrik nog, men jag skulle nog påstå att det speglar en verklig uppfattning, upplevelse om att det här internationella systemet verkligen håller på att förändras. För att om vi ser nu när man lyssnade på årets talare under konferensen, så det präglades nog av en ovanligt tydlig diskussion, tycker jag, om att den här gamla världsordningen omformas. Till exempel den tyske förbundskanslern Merz, han sa ju direkt ut, eller rakt ut, att den regelbaserade internationella ordningen, så som vi då känner den, så som den har sett ut efter andra världskriget och efter kalla kriget, den existerar inte längre i samma form. Och med tanke på att det här är från en tysk ledare, så är det rätt så kraftfullt det här uttalandet, skulle jag nog säga. För att Tyskland, som ändå länge har varit en av de här starkaste försvararna just av, vi har ju ofta pratat om multilaterala institutioner, den här transatlantiska länken, stabilitet och så vidare, ömsesidig respekt i alla forum. Så här är nog en väldigt tydlig förändring.
Men en förändring från vad egentligen? Nå, jag tror det blir lättast för mig att förklara om vi backar bandet till andra världskriget. I allt kaos och förstörelse, då behövde man ordning och reda. Därför grundade man FN och ställde fast internationella regler som FN-stadgan och Genève-konventionen. De här reglerna handlar i sin korthet om hur man ska upprätthålla en världsfred och ifall man måste föra krig, hur man gör det på det mest humana sättet som möjligt. Sedan de infördes har länder i princip följt de här reglerna, och om de inte har gjort det, ja, då har de ställt sin förrätta internationella domstolar. I princip. Och det här är det som kallas den regelbaserade världsordningen. Sen finns det lite olika åsikter om när den här exakt började krackelera. Kanske var det när USA invaderade Irak 2003 eller då Ryssland annekterade Krim 2014. Hur som helst så har den nu kollapsat.
Det här betyder ju inte att världen kollapsar. det behöver vi nog faktiskt poängtera. Men vi rör oss från någonting vi är vana vid, det vill säga relativ stabilitet. USA har lett den här ordningen och nu har det lett, gått vidare till en mer så här fragmenterad och multipolär struktur. Och intressant nog ur en så här statsvetarens synvinkel, alltså, historiskt sett är dylika övergångsperioder rätt så skakiga, för att det finns alltså helt etablerade teorier inom internationell politik som faktiskt hävdar och pekar på att risken för större konflikter tenderar att öka då när maktbalansen förändras och när de här spelreglerna uppfattas lite som oklara. Så det här är ju inte en positiv sak överhuvudtaget. Men det finns definitivt riskfaktorer här, säger jag.
Du sa där fragmenterad, och jag har hört det där ordet av många experter, alltså att vi rör oss från en regelbaserad världsordning till en mer fragmenterad. Men vad betyder det här rent konkret?
Rätt konkret är det att, att om vi baserar vad vi tidigare gör ännu också i mångt och mycket, baserar vår internationella politik, våra samarbeten på gemensamma spelregler. Och när dessa spelregler inte längre håller eller respekteras, så då sker det en större fragmentering i praktiken. Också i ljuset av USAs senaste, eller egentligen utrikes- och säkerhetspolitiska linje, där man hellre diskuterar med andra stormakter över huvudet på exempelvis då europeiska stater och USAs allierades. Så då ser vi alltså en fragmentering på många olika plan. Det finns förstås flera dimensioner av den här fragmenteringen, men så rent konkret är det det betyder.
Systemet som världens stater följer håller alltså på att förändras. Eller så här, stater har börjat strunta i systemet helt och hållet. Vad krävs av oss i Europa nu då? Nå, det kommer säkert inte som en överraskning att budskapet i München lät ungefär så här.
We in Europe should be ready and willing to use our strength assertively and proactively to protect our security interests.
This Europe will be a good ally and partner for the United States of America, because it will be a partner taking its fair share of the burden. It will be a partner being respected. And we have to be respected. We did a lot and we will do more.
Ja, Europa måste kunna försvara sig självt, och Albert håller med om det här. Men han säger också att det är lättare sagt än gjort att satsa mer på försvaret. En sak som kan komma emot är klyftan som växer i Europa.
Vi ser en allt ökad polarisering, till exempel. Det här gäller inte bara USA utan också Europa i många länder. Vi glider isär, så att säga, politiskt sett. Både på elitnivå, det vill säga beslutsfattarnivå, men också på väljarnivå förstås. Det vill säga gräsrotsnivå. Och även om man ska förstås nog vara optimist och tro på gemensamma värderingar, gemensamma tankarna håller också över tid. Men ingen av oss vet hur det ser ut rent politiskt i de europeiska länderna om, låt oss säga, 10 år. Och någon gång kanske nu tänka när jag säger så, att men vad har det för betydelse om 10 år? Men faktum är att om vi ska bygga upp en europeisk försvarsindustri som kostar väldigt mycket, vi ska hålla kvar våra samarbeten, vi funderar på någon form av stärkt europeisk kärnvapendoktrin. Det här kräver att vi faktiskt ännu också om ett decennium framåt tycker på samma sätt. Och vi vet inte hur det ser ut, så att här det tål också att tänkas på. Att vi ska definitivt räkna med nog att vi också i fortsättningen, mindre demokratiska stater, fortsättningsvis vill samarbeta. Men vi kan inte ta någonting för givet, och det här med att ta någonting för givet, så det har ju nu USA också visat. Att vi bör vara förberedda också mentalt på olika förändringar, också internt.
Mm. Men oavsett så, det har ju nog alltså gjorts löften från Europas håll. Jag kan ju nämna till exempel att NATO-medlemsländerna nu har för ett tag sedan lovat att satsa 5% av BNP på försvaret. Hur bra tycker du att vi hittills har hållit såna här löften då?
No, det finns ju nog en tydlig ökning i försvarsutgifter, det är inte alls frågan om. Det finns många, men det finns många länder som fortfarande ligger väldigt långt ifrån de här mest ambitiösa målen. Och igen, det tar tid. Det är en sak att lova procent av BNP till försvarssatsningar. Men sen är det en helt annan sak att bygga faktisk kapacitet. Vi pratar om personal, industriell produktion etc. Och det här kostar väldigt mycket. Och det är frågan om skattemedel, sist och slutligen, på nationsnivå. Och igen, det tar tid ännu också. Och jag tror nog att det finns vilja, vi ser ju att det finns vilja i dagens läge, men det blir intressant. Det är inte en lätt nöt att knäcka det här heller. Så vi ska inte ta det för givet.
I början sa vi att Europa gick in i den här säkerhetskonferensen i München ganska nervöst. Vicepresident Vance höll ett provokativt tal i München för ett år sedan. Världsekonomiskt forum i Davos, Schweiz, i början av 2026 lämnade oss tydligt medvetna om att den här världsordningen står inför en kollaps. Under destruction, som säkerhetskonferensens rubrik löd. Tycker du nu, Albert, att vi nu ska känna oss lite lugnare?
Jag skulle kanske inte säga att nu världen känns säker efter Rubios tal. Jag tycker ännu också att världsordningen präglas av osäkerhet och det finns många saker vi kunde gå in på här. Men om vi nu vill hitta någon form av budskap så kanske det känns något mer förutsägbart än vad det gjorde direkt efter Davos. Efter Davos fanns det ju en känsla av att USA höll på att dra sig undan och att den här länken skulle brytas på riktigt. Och det skapades ju en ganska stark oro här nu i Europa. Men i München så var nog det här budskapet mer balanserat. För Rubio betonade att USAs och Europas öden är sammanlänkade och beskrev USA som då igen ett barn av Europa och signalerade därmed att den här relationen är väldigt central. Men det här är viktigt. Det här betyder inte att, det här nu, att vi har gått tillbaka till den gamla ordningen. Tvärtom, vi är kvar på samma ställe. Budskapet var samtidigt alltså att Europa måste ta större ansvar. USA tänker inte bära den här bördan ensam. Så jag skulle säga, slutligen, det blir inte tryggt i betydelsen då att allting är som förr. Men det blev nog tydligare att det inte handlar om det att amerikanerna skulle abrupt hoppa av, utan de vill definitivt se en omfördelning av ansvar och den här betoningen bör vi ta på allvar.
Tack för det här, Albert Weckman.
Tack.
Du har lyssnat på Nyhetspodden med mig, Maja Nordman, och Albert Weckman som är statsvetare på Åbo Akademi. Om du tycker om Nyhetspodden så får du gå in i Yle Arenan och klicka på hjärtat och klockikonen. Då hittar du oss alltid i din lista och i dina notifikationer. Lukas Dahlström är Nyhetspoddens producent och Jonny Aspelin har mixat det här avsnittets ljud.